When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, men vi är tillbaka här, Ronden podcast med Anders Ternhag, tjena.
Hallå, hallå.
Och mig, Talmin här.
Hej.
Och Christian Unge heter jag. Vad kul.
Ja, vi har haft ett ordentligt sommaruppehåll.
Ja, ska man be om ursäkt eller?
Nej, det behöver man väl inte.
Jag tyckte det var välbehövligt, jag behövde vila.
Ja.
Vad ska vi snacka om idag, helt enkelt?
Nej, men det är väl flera grejer. Jag vet att du ville börja prata om det här med att starta upp arbetsåret och...
Men jag känner mig lite avundsjuk på folk som inte jobbar inom sjukvården. Jag har flera vänner som nu har liksom åkt på till liksom Berlin. Min syra var i Berlin på någon slags kick-off 3 dagar. Och men bara liksom starta året. På sjukhuset, man går dit, man säger hej. Knappt en kaffe, höll jag på att säga.
Men vi ska ha en halv planeringsdag imorgon. Med läkargruppen.
Men är det en...
Med lunch i den vanliga personalmatsalen.
Subventionerad.
Och även i någon sån här lokal som heter Grottan. Eller
ja, precis.
Något sånt,
ja. Ja. Men jag förstår vad du menar, Christian. Du tycker att det verkar glassigt i det privata näringslivet med kickoffer och teambildningsövningar och sånt där.
Ja, men precis.
Men alltså, jag skulle säga att det är ju liksom... Precis som du uppskattar det så finns ju de som tvingas vara med om det som hatar det.
Va? Vad men vadå? Gå,
ja, men det brukar ju vara så här...
till Berlin kan ju inte på något
nej,
sätt
nej, men det jobbigt. Kan också vara så här att du ska åka på ett yasuragi.
Ja.
Och där ska du liksom
trevligt.
Klä av dig och sen ska du bada tillsammans med din chef och dina arbetskamrater. Och ni ska sitta i bastu och sådär. Det är många som tycker att det inte är något kul. Man vill inte sitta i baddräkt med...
Med risk för att verka som en diplomat här så förstår jag er båda två. Därför att jag känner inte alls någon längtan efter att göra någon kick-off. Och jag kan också liksom förfasas över vilka sociala situationer man kan tvingas in i med en kick-off. Men det är något glamoröst över det som fullständigt saknas när man är anställd inom sjukvården. Det är precis på samma sätt som jag vet någon kompis till mig som jobbade på reklambyrå. De hade fredagsmys varje fredag med ostbågar, biljard och öl. Alltså jag hatar ostbågar, biljard tycker jag verkar astråkigt och öl dricker jag inte. Men ändå blev jag så sjukt avundsjuk.
Ja.
Att det är liksom hela idén av att någon investerar i en eller att det är liksom... Men inte vet jag. Det är en känsla som våra arbetsgivare är helt oförmögna att förmedla. Och det på något vis symboliseras i de här sakerna. Förstår du vad jag menar, Anders?
Jo, nej, men jag förstår. Men samtidigt som skattebetalare så är jag ändå glad att liksom inte de pengarna går till tokigt allt för mycket. Men jag håller med dig på så sätt att jag gillar inte när det blir dumsnålt. Typ att det inte är gratis kaffe på en arbetsplats och sånt där.
Ja, eller att man tar bort fruktkorgen.
Då
tycker jag det är ju liksom inte att vara ovarsam med skattepengar om man ger en fruktkorg till sjukvårdspersonal.
Jag håller verkligen med. Men är det Region Gotland eller något sånt? Det är något ställe där de liksom tagit bort kaffet. Mm. Att man liksom får betala för sitt kaffe på arbetstid.
Men är det då liksom en myntinkast?
Nej, jag vet inte hur det går till, men... Det känns ju, inte det är en fri nyttighet på alla arbetsplatser. Ja, men det känns, man behöver ju liksom det för att...
Och just med den svenska fikakulturen, det kan, ja. Man kan ju inte rycka bort mattan. Nej, på det sättet. Nej, det kan man inte göra.
Jag måste säga att jag är förvånad över att det lyckades genomföras. Ja, att det liksom inte blev totalstrejk.
Nej, jag vet inte. Jag kanske inte kan detaljer, det kanske inte var Gotland. Men
nej, men jag menar är att det här har ingenting att göra med hur mycket någonting kostar. Utan det här handlar om bara liksom att förmedla någon typ av känsla av att man är viktig och sedd. Ja. Och den, tyvärr, eftersom man inte får den i sin vardag så blir den väldigt liksom... Den bara syns i saker. Ja. Och jag vet att det var diskussioner, jag vet inte om du som jobbar på Huddinge, det var ju under en period när det var värsta besparingssituationen då man skulle dra in den här lussebullen som alla fick på Lucia.
Ja. Nej, men det var semlan.
Får ni lussebulle på Lucia?
Alltså, det är tveksamt.
Och då kände semlan jag, då kände jag så här, att om de skulle dra, jag jobbade ju inte på Huddinge, nej. Men hade de dragit in lussebullen på det sjukhuset jag jobbat, det hade nästan varit skäl för uppsäg. Alltså, jag hade nästan sagt upp mig, bara på grund av att det är ett hån. Och då är det så här, den där lussebullen, den är inte ens god. Den smakar liksom skumgummi. Ja. Så det handlar inte om lussebullen. Och det handlar absolut inte om en kostnad. För vad kan det kosta när man köper in liksom 2000 lussebullar, max 50 öre styck?
Det är en lussebulle liksom.
Ja. Mm. Det är till och med bara ett russin på dem. Liksom, för att verkligen, nej, det ska vara billigt. Nej, men förstår ni vad jag menar? Men då är det själva symboliken i att här kan de inte ens unna oss en lussebulle.
Men du, lussebullen är inte sådana där det är russin blandat i degen. Det är inte så att någon har tryckt dit russin uppe på. Utan det är liksom blandat.
Nej, de jag har sett på landstinget, då är det russin tryckta uppe på, men oftast är det bara ett. Alltså man har då...
Nej, de har fallit bort.
Ja, de säkert. Det, men det gör historien lite sämre.
För jag har bara sett släta lussebullar och så lite liksom inblandat i degen. Uh-huh. Liksom. Men alltså, vill du ha, vi kan ju kick-off med Ronden podcast. Vi skulle kunna...
Verkligen. Efter idag?
Ja. Nej. Kan hitta på något.
Och då har jag ett förslag vad vi ska göra på vår kickoff. Vi ska göra det liksom hälsobefrämjande syfte.
Sätta oss i en bastu.
Exakt.
Ja, var det så?
Visste du?
Nej, jag bara gissade.
Vi ska sätta oss in. Jag bjuder in er till bastun, grabbar. Jag har i och för sig ingen bastu. Den enda bastu jag har tillgång till är Eriksdalsbadets kvinnoavdelning. Och där får ni nog inte komma in.
Det finns en 2 meter åt det hållet.
Ja. Okej, okay, då får du stå för bastun.
Ja, bra.
Men,
Anders, håller du upp fingret? Ja.
Jag tänker på bastu.
Ja.
Ni läste Läkartidningen?
Nej, men ni nämnde att det var någon spännande
artikel. Ja, det är därför jag bjuder in till bastu.
Mm. Ja, vill du prata om det? Jag läste den aldrig. Jag såg att det var någon artikel om att bastubad var bra.
Ja.
Men jag minns inte på vilket sätt det var bra.
Nej, men tydligen så har det förekommit uppfattningar om att bastubad är bra generellt. Att det både minskar risken för hjärtinfarkt, för stroke, för demens. Det fanns många liksom... i varje fall myter kring hälsoeffekter av bastu. Mm. Men nu har det då gjorts en studie i Finland på över 1000 finska män. Jag kommer inte ihåg hur många de var exakt. 1600 tror jag.
Ja.
Och man hade delat... Alla var bastubadare, om jag förstod artikeln rätt. Mm. Så var alla bastubadare. Men då delade man upp dem i de som bastade en gång i veckan, 2-3 och 4-7. Och så följde man dem i genomsnitt tror jag över 20 år. Så det är en ganska välgjord studie. Nu har jag bara läst referatet, men det låter ju liksom ganska ambitiöst.
Väldigt.
Och så följde man då, och ingen av dem hade högt blodtryck från början. Och så följde man liksom hur många utvecklade hypertoni och i vilken grupp tillhörde de. Mm. Och sen justerade man också för andra kända faktorer för högt blodtryck. Det vill säga rökning, BMI, om man hade ärftlighet för det och så vidare. Även socioekonomisk tillhörighet.
Så det var just effekten på blodtrycket man ville undersöka. Bastubads effekter på blodtrycket.
Bastubads effekter på blodtrycket, exakt. Och då var det ju så att den relativa risken att få högt blodtryck om man tillhörde den gruppen som bastade mest, 4-7 gånger i veckan, var hälften, alltså 0,5 jämfört med, det står inte vad som är referensgruppen, men då antar jag att referensgruppen är de som bastar
en gång i veckan.
Men hur hinner man bastubada 4-7
gånger? Ja, och då känner jag att jag kvalificerar in i 4-7-gruppen.
Va?
Ja, du skämtar. Garanterat.
Ja. Garanterat?
Ja, ja.
Men alltså, du pratar inte bara i perioder utan året runt.
Perioden sen jag bröt benet då. Eftersom jag då simmar ofta. Och då simmar jag minst 4 gånger i veckan och jag bastar varje gång efter att jag simmar.
Okej, ja, men okej. Okay. Mm. Alltså men det, i vanliga fall också, även innan din fotskada så
har du kanske bastat. Det, men då kanske det var 3 gånger i veckan då.
Men för jag
så att jag har liksom ändå trappat upp mitt bastubad.
Du är den där, jag är mellangruppen, jag bastar 1-3.
Mm.
Eller det kanske var lilla gruppen.
Mm. Nej, 1 och så var det 2-3 eller 4-7.
Ja, men då är jag 2-3. Mm.
Men, och då spekulerar man, här är det ju bara studerat då högt blodtryck, men då spekulerade de i att det kunde vara förklaringen till att det var också mindre risk för demens och hjärtinfarkt garanterat.
Men det var inte hjärtinfarkt och död, det var inte sådana endpoints.
I den här var det bara blodtryck.
Ja.
Men att det här kanske kan förklara det som tidigare har sagts då, att man har mindre risk att dö i till exempel hjärtsjukdom.
Ja.
Det kan man ju tolka liksom utifrån. Men också demens, jag menar vaskulär demens, en viss form av demens har ju liksom med högt blodtryck att göra.
Men du började med att säga såhär, jag tror att alla var bastubadare. Alltså det är ändå fascinerande. Men det är så typiskt finsk studie, fantastiskt. Att, men de har inte haft en kontrollgrupp som inte var bastubadare.
Det är inte så det är beskrivet i referatet, jag har inte läst originalartikeln.
För det vill man ju veta om det var liksom en ännu bättre skyddseffekt så att säga, jämfört med kontroll.
Men hur länge måste man hålla på bastubadare för att få de här effekterna?
Alltså här hade man ju följt dem i genomsnitt 20 år.
Nej, men varje
hade
gång.
Folk badat då?
Ja, du menar varje gång.
Hade de hållit på så många gånger per vecka i 20 år? Det är inte så att folk går in och ut ur bastubadsvanor.
Jag märker att ni har väldigt detaljerade frågor och jag föreslår att ni läser originalartikeln.
Ja, men vadå, det är klart. Men jag menar, är man en bastubadare som badar någonstans 3-5 år, då har man nog en rutin, man sätter på sin bastu och så kör man en halvtimme minst.
Så som du håller på nu i 40-årsåldern, det kommer du hålla på när du är 15, när du är 60, tänker du?
Det kommer nog öka.
Det kommer... Men Mary, du kan ju inte öka på ditt, men då du förvandlas ju till russin då till slut. Liksom.
Det stod det ingenting om i studien att det fanns några negativa effekter i form av utvecklandet av russin. Eller
nej,
så.
Okay. Nej.
Men det är...
Mycket russin här. Saknas på lussebullen, men du blir i bastun.
Men jag tar till mig den studien fullt ut, verkligen. Det är också att det, men, det är också, alltså,
men det är också väldigt intressant hur man tar till sig studier som gynnar ens redan befintliga
men
livsstil.
Men det är lustigt, och det där är ändå hårda värden, så att säga, med blodtryck. För mig är det mer mjuka värden, det vill säga att välbefinnande och en otrolig frisättning av antagligen endorfiner, alltså kreativitet. När jag ska komma på, när jag ska ha mitt Baltasar-moment, professor Baltasar,
okay,
komma på den gamla serien när han går runt och ja, du skrattar, Anders.
Man måste vara född på 70-talet senast för att veta vad en professor Baltasar
är. Inte alla våra lyssnare födda på 70-talet, trodde jag. Okej, okay. när jag behöver knäcka en gåta när jag sitter och skriver mina deckare, då sätter jag mig bastu. Det kommer fram på beställning.
Men det är intressant, för jag kan inte känna att jag blir särskilt kreativ. Jag är i och för sig sjukt okreativ jämt.
Mm.
Men det är liksom inte någon sån effekt jag får av bastu. Men jag får dels blir jag varm, eftersom jag aldrig annars är varm.
Mm.
Jag fryser jämt, enda gången jag inte fryser är i bastun. Och det ger också en bestående värme.
Just det.
Till skillnad från allt annat. Om du duschar varmt och sen går ur duschen, då blir det bara ännu värre. För då fryser du ihjäl när du går ur.
Mm.
Men med bastubad, då kan det liksom sitta i flera timmar, värmen. Så det är det ena. Och det andra är att jag får en enorm avslappning i all muskulatur.
Mm.
Som jag inte heller liksom upplever att jag kan få på något annat sätt.
Men nu dricker inte du så mycket alkohol. Men du har inte samma känsla av nästan liksom ruskänsla. Alltså det säger jag troligen endorfinerna efter bastubadet som vid alkoholintag.
Nej.
För jag tycker att den är likvärdig. Liksom,
ja.
Samma
men det
rus.
Intressanta är varför man får mindre högt blodtryck av att basta. Och jag menar, alla vet ju att blodkärlen vidgas av värme.
Ja.
Så det är klart att du... Under tiden du sitter i bastun har ett lågt blodtryck. Och det är någonting jag känner av. Att jag väldigt ofta om jag har liksom sovit i bastun tappar blodtrycket helt när jag ställer mig upp liksom och svimmar.
Och blir lite tachycard.
Ja, precis. Men det intressanta är hur det kan ha en bestående effekt. Så att man har alltså kan de där episoderna varje dag av kärlvidgning leda till att kärlen inte får åderförkalkning.
Någon slags frysättning av någonting. Ja. Kväveoxid, någonting.
Eller är det att tiden som ni bastubadar lägger folk på någonting annat som är lite mer skadligt?
Ja.
Nej, jag vet inte. Men det är så typiskt att just bastubadare är så övertygade om bastuns förträfflighet. Det slår ju aldrig fel. Jag har aldrig träffat någon som tycker om att bada bastu som inte helt övertygad om alla positiva effekter. Det är inte bara så här, det är skönt att bada bastu liksom, utan
det är också hälsofrämjande.
Ja, det är bra på så många sätt.
Jag måste faktiskt erkänna att jag har inte tänkt så tidigare. Så det här var liksom en eye-opener med den här studien. Men jag tar väldigt gärna till med den, det kan jag erkänna.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Hörrni, jag beror på bastubad och högt blodtryck.
Paus, säger Märit.
Ja, jag behöver en kudde. Jag fick väldigt ont i min ena kota.
Jaha, självklart Märit.
Ja, tack.
Vi kör på.
I din ena kota, sa du? Ja. Vilken då?
En specifik som TH10, tror jag då.
Okej, Anders, du kan
inte titta. Nej, men jag tänkte på högt blodtryck, sa ni, och risk för hjärtinfarkt. Det har varit stor europeisk hjärtkongress i Barcelona.
Några av oss fick ju åka dit.
Ja, inte jag. Jag är infektionsläkare, så jag var inte där. Men det stora numret
där...
Halva kliniken var där. Det var ju kul för dem.
Nej, men det roliga var ju att det stora numret där var ju en svensk studie. Detox-studien.
Tror du verkligen att det var så? Eller är det din uppfattning i svenska medier?
Ja, i svenska medier
Förlåt,
och som KI-affilierad. Men det är ju...
Jag tror att det var en av de större studierna. Den är ju publicerad i New England Journal of Medicine, så det är ju liksom ingen...
Absolut. Nej, jag tror också det.
Ja.
Men det är en stor svensk randomiserad klinisk prövning. Och man har använt, jag vet inte vad det är, svenska hjärtregistret heter riktigt. Swedeheart.
Exakt så.
Och frågeställningen var ju patienter med bröstsmärta och symptom som akut hjärtinfarkt.
Ja.
Ska man ge dem syrgas eller bara luft på vägen in till sjukhus? Och de första 6-8 timmarna kanske. Och normalt ger man ju syrgas på mask till alla.
Det har man gjort i 1000 år.
6-8 liter sådär per minut. Men här var ju protokollet att man kollar saturationen. Och är det 90 eller över det, alltså normal liksom, saturation.
Ja.
Och man inte har liksom symptom, alltså man inte har, är andfådd eller har en känd hjärtsvikt. Eller jag tror det var någon sån exklusionskriterie. Då randomiseras man till luft eller till syrgas som man ger. Och sen så var det 1 års uppföljning. Och då såg man att det var ju ingen skillnad i dödlighet.
I dödlighet eller reinfarkt, hjärtinfarkt och andra saker.
Nej, precis. Och inte ens tror jag i lite subgruppsanalyser kunde de hitta någon tydlig effekt. Och det är ju flera grejer tycker jag i det här. Dels så blir man ju liksom glad att det är så pass stor svensk studie.
Ja.
Och att man tar ett grepp om någonting som man tar för självklart. Man tänker, ja men myokardet behöver väl syre såklart. Så nu får du inte riktigt det för att det stoppar ens kranskärl. Det måste vara bra att ge syre, eller hur? Men det kanske, det behöver ju visas om det är det eller inte. Och sen så kan man, jag kan liksom låta bli att känna det här. Tänk vad härligt ändå det måste vara för den här forskarna.
Ja.
Och kanske framförallt hans...
Hoffman eller?
Ja, jag vet inte om det är känt honom, men... Men att få presentera det.
För det där var ju en sån här...
Det måste ju vara
inte late breaker, men det var... Vad de kallar det för någonting på den här konferensen? Att det var, ja, men stort mediepådrag i alla fall.
Det är liksom så här en gång i livet som forskare...
Jag tror till och med att han faktiskt hade presskonferens.
Ja, exakt.
Apropå.
Jo, men
jag menar, hur många forskare har presskonferens?
Och då pratar vi inte presskonferens bara för liksom de små medicinska tidskrifterna, utan vi pratar liksom... daglig media också, alltså stora dagstidningar och sånt där. Förlåt, bara några kommentarer längs vägen där. Det är ju häftigt, jag håller med om att jag tror det var 35 sjukhus inblandade, eller om det var 25. Och 6600%. Och det är ändå ett litet land, Sverige. Det är coolt att få med sig, men när man pratar om multicenterstudier och sånt där i Europa eller USA, då är det ju så, många, så stora populationer. Så det är häftigt att de fick med så många.
Absolut.
Men jag tycker att det är två saker som är intressant med det här. Förlåt, för att säga.
Ja.
Det ena är hur de här europeiska kardiologkongresserna, bortse nu från att det här var en svensk forskare och att det kan liksom vara intressant. Varje år är det minst en ekonyhet från en kardiologisk kongress. Har ni någonsin hört en ekonyhet från någon annan medicinspecialitetkongress? De är så jävla duktiga kardiologerna på något vis att föra ut, eller jag vet inte vad det är. Varför blir det alltid en hot topic? Alltså förstår ni, det är jättemånga som drabbas av hjärtinfarkt, men det är också jättemånga som drabbas av cancer. Ja, men, jag hör aldrig att man refererar från någon cancerkongress.
Ja, men kolla, några kommentarer. Jag tror att det är så här, hjärtinfarkt, det är någonting som allmänheten är intresserad av. Till mer än vad de är intresserade av dina stafylokocker eller någonting.
Kanske inte stafylokocker, men migrän. Alltså det finns ju andra grejer som är ännu mer.
Sen är
det
också storleken.
Okej, du tycker att migrän var en töntig diagnos. Då har du inte haft den, Anders. Jag kan säga att jag med migrän vet vad
hur det kan påverka. Jo, fast du kan inte jämföra hjärtinfarkt med migrän. Det ena är
jag tycker ändå att det är intressant. Ja. För att varje år, jag har verkligen tänkt på det. Ja. Varje år så är det att man refererar på ekonyheterna alltså. Från just den här kardiologiska kongressen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tar innan någon glad kardiolog såhär, nu gick de om den amerikanska i storlek, så nu var den här europeiska,
ja, den där är den största.
Nu i år blev den större än den amerikanska. Ja. Men det är ju storleken på det, alltså det är ju, jag vet inte hur många, 25-30 000 kardiologer som samlas på, och det finns bara 2-3 städer i Europa som kan ta emot det där. Frankfurt, London och...
Sverige tydligen, Stockholm tydligen.
Är det så?
Ja, men det är det ena. Det andra tycker jag är att här... Alltså jag bara, det är ju en helt fantastisk studie. Det är ju ett negativt resultat kan man säga. Alltså jag menar, men det går ju knappt att avfärda det som det. Eftersom det ändå liksom förändrar helt gängse rutin och praxis. Mm. Och jag bara funderar kring hur svårt kommer detta vara att implementera? Mm. Alltså jag tror verkligen på den här studien och jag tror verkligen att man inte ska ge syrgas. Men det sitter i ryggmärgen på mig. Att när någon säger jag har ont i bröstet så liksom kastar man sig över dem med en syrgasmask. Och det här ska man då liksom arbeta bort, den här första reflexen. Och jag bara tycker att det är intressant hur lång tid tar det? Vilken tröghet finns det i systemet?
Nej, men jag håller med om det. Nu har inte jag läst studien på riktigt, men... Jag tror inte att de visade någon negativ effekt med syrgas.
Nej, det gjorde de inte.
Jag tror mer att de visade att det var ingen positiv effekt. Så att om du gör det, då är det väl en del syrgas i onödan som går åt. Men jag tror inte det är något
fel. Nej, det är sant. Men det ena är att jag vet inte hur pass validerad den var för att just kunna hitta eventuella negativa effekter.
Alltså skadliga effekter av syrgas. Ja, det hittar man inte, vad vi vet.
Inte i den här studien, men var den liksom powered för det? Det
nej,
vet
jag
inte. Det andra är att det finns ju ganska mycket annan forskning som pågår nu, där det ändå finns indikationer på att syrgas kan vara skadligt. Ja. Alltså det ändå är fria syreradikaler och sådär. Det är det. Och det tredje, och så som Robin Hoffman resonerar, det är ju att koppla på syrgas gör att det tar längre tid att göra andra saker som vi vet verkligen har effekt. Även om själva syrgasen i sig inte är farlig, så blir det ett störmoment eller fördröjer tiden till defibrillering eller whatever.
Ja. Okej, det kanske är, men det tycker jag är några sekunder hit och dit, och visst, jag förstår, men det är så, och annars är det så inarbetat, så herregud, man slänger på den där syrgasen lite snabbt. Det skäl inte så mycket tid. Men du, för din fråga är så här, men hur kommer vi kunna nu implementera det här? Hur kommer vi kunna ändra våra rutiner? Mm. Det är så liksom inarbetat hos oss alla och ambulansvårdarna.
Mm.
Men tror inte att, eftersom det är just att det inte är någon positiv effekt av psykiatri, det vill säga att vi ska ta bort någonting, har inte större chans att just gå igenom nu just för att man tar bort någonting.
Nej, jag tror tvärtom.
Till skillnad från att man hade liksom behövt göra någon ytterligare sak.
Jag tror precis tvärtom. Ja, vi älskar ju att liksom aktivt göra något. Då känns det som att vi bidrar, eller hur? Så att jag tror att det är svårare att ta bort än att tillföra. Jag menar, hur svårt skulle det vara för dig om det nu kommer en till studie som säger att C-vitamin är bra vid sepsis? Ja. Hur svårt skulle det vara för dig att ge C-vitamin? Du kommer göra det till alla, till dina barn hela tiden, eller hur?
Jo, okay,
så att jag tror att snarare att tillföra är lättare att ändra på än att ta bort.
Vi har svårare att bara liksom betrakta, iaktta och följa förlopp. Ja. Och liksom något naturalförlopp.
För att då känner vi oss passiva och oviktiga.
Ja, men alltså less is more helt enkelt i det här fallet.
Men du, Anders, du ser framför... Du har nog ändå längtan efter att stå på den där scenen. Och det är 3000 heter kalorier plus massa media som står...
Nej, jag hade varit för liksom, nervös.
Knack mikrofonen.
Jag hade inte tyckt om det. Men samtidigt, det måste vara en otrolig grej att få göra. Så att jag tänkte på det. Att, nu vet jag inte hur senioran är, men du hade ju en kollega som var doktorand.
Nadja Bernstein gjorde det som första artikel på sin doktorand.
Det är liksom otroligt.
Ja. Mm.
Sen måste jag säga att jag tycker också att det är jätteimponerande att få till liksom en interventionsstudie i en akut diagnos. Ja, och till och med prehospital.
Och just prehospitalsättning, inte det, rätt om jag fel, men det är inte det väldigt svårt att få till. Just
nej, men jag tror
därför
det,
att man också har så många aktörer, vi har flera aktörer bara i Stockholm.
Mm.
Nej, men jag kan
det är
ju...
en enorm logistik och det måste tagit så lång tid att förbereda de här studierna.
Nej, men jag har jätterespekt och jätteimponerad av det, måste jag säga. Jag har ju mest gjort liksom observationsstudier och registerforskning och sådär. Mm. Men nu är jag ju med i en studiegrupp för en stor klinisk prövning som är en multicenterstudie.
Mm.
Och det är jättesvårt att få till och få ihop och liksom få logistiken att flyta. Och det kan falla på 1000 små grejer liksom.
Anders ringde häromdagen så här, glad som en fågel. Nu har jag inkluderat en patient här. Och liksom, jag är tillgänglig dygnet runt.
Ja. Nej, men det är väldigt, väldigt svårt. Och om man bara tittar på inom infektionsbranschen så vi har ju på vår klinik varit duktiga på att göra kliniska studier på alltså lite mer kroniska infektioner. Mm. Hepatit och HIV och sådär. Men sen när det kommer till liksom interventionsstudier på akuta patienter, då är det betydligt svårare att få ihop logistiken för att du, Christian.
Mm.
Kort liten fråga här.
Ja, bananer.
Skulle du kunna tänka att bli en silent teacher?
Silent teacher, det vet jag inte. Jag är inte så bra på att vara tyst. Så att,
nej.
Men det kommer du att vara om du bestämmer dig för att vara en silent teacher.
Men om jag måste säga ja eller nej så säger jag ja.
Jag tycker ändå om Christians inställning att liksom... Han är ja-sägare.
Mm.
Det är inte så att han liksom...
Berätta nu, vad är det för något?
Nej, men det är ett fint amerikanskt ord för personer som donerar sin kropp till läkarkonsten, eller vad man ska säga.
Ja, så det kunde jag faktiskt inte gissa ens.
Nej. Mm. I Sverige så, när man är läkarstudent, så får man ju då medicinska preparat att öva anatomi på.
Ja.
Och då menar du faktiskt människokroppar?
Då menar jag människokroppar.
Mm.
Men det kallas väl för preparat?
Ja, det kan man ju också diskutera. Ska man distansera sig från det eller inte? Det är ju en människokropp. Det är ju en människa som är död och balsamerad eller vad de nu är. Preparerad på något sätt. Mm. Men
det är liksom klassiska. När vi alla gick termin 1-2 var det två.
Anatomikursen, ja.
Så, ja, men, och det, ja. Så. Jag vet inte, det var ju också den första möte med sjuk, alltså allting annat hade varit på papper och siffror, eller hur, kemi och sånt.
Mm.
Men det var ju liksom först, nu går vi in här och tittar på döda kroppar.
Ja.
Det var ju i fred bara muskeltrådar och konstigheter. När du säger preparat så var det ju på något sätt, det är svårt att se nästan att det är människor där.
Nej, men det var ju huvud
och... Det var ju hela kroppen.
Liksom huvud och...
Ja, men nästa till mig var patologen. Då var det ju lik
som inte var preparerade. Men jag måste bara säga att jag tror att det är så att man har gått ifrån det där mer och mer. Och att det finns så himla bra så här simulerings... Ja. Eller dataprogram, inte fan vet jag, så att man ändå får en uppfattning om anatomin. Så jag tror att det här med dissektion inte är ett obligatoriskt moment längre på läkarutbildningen.
Det känns ju vettigt eftersom det borde finnas animerade och docker som är nära.
Men det var ju nämligen att under kirurgveckan så diskuterades det här om inte kirurger skulle få möjlighet att öva på avlidna.
Mm.
Och då tror jag inte det var egentligen då balsamerade kroppar, utan det är väl liksom
nyligen döda
eller döda som legat i en frys och som man tinar upp och sen så kan man öva liksom ingrepp. Och det kan man göra i utomlands, görs det mer än vad görs i Sverige tydligen, Finland till exempel. Och ja, då var det en diskussion under kirurgveckan om man skulle liksom på något sätt bygga upp något sånt här centrum i Sverige och eftersom det nu tydligen ändå människor donerar sig till liksom att bli såna här
silent teachers.
Ja.
Man donerar sin kropp.
30-tal per år och sånt där gör det i Sverige.
Okej.
Då kan man ju diskutera om det nu finns folk som vill donera sig på det här sättet. Det är ju möjligt att de kropparna egentligen borde gå till kirurger snarare än till läkarstudenter.
Ja.
De borde ju kanske ha mer glädje av det då. Men sen tycker jag man kan fundera på, men hur, jag menar att bli kirurg, det handlar väl väldigt mycket om volym, liksom volymsträning. Alltså göra samma ingrepp flera gånger, så då blir man långsamt bättre liksom. Att liksom få chansen att liksom öva någonting på ett lik en gång per år eller sådär. Hur mycket mer ger det liksom?
Nej, men jag tror att det här är ett, vad de då argumenterar för, ett väldigt... väldigt viktigt steg från simuleringsövningar innan man gör det på sin första levande patient.
Alltså det är inte att du är kirurg under utbildning eller specialist eller senior och ska göra ett nytt ingrepp.
Ja, exakt. Det är ett nytt ingrepp du ska göra som du först gör under simuleringsförhållanden. Och sen innan du går in och gör det på dig nersövd på operation så gör du det på Christian, the silent teacher.
Ja, jag förstår. Men du har gjort massor med annat tidigare.
Ja, du är kirurg. Liksom, du är kirurg under utbildning. Det är det som är hela poängen.
Jag kan liksom the basics. Jag behöver bara öva en ny...
Första frågan är ju bara, hur viktigt är det? Hur nödvändigt är det? Alltså hur stor skillnad är det mellan den riktiga kroppen, en silent teacher, och de här då dockorna som finns? Jag menar, alla vi har tränat på dockor, man lägger sånt där thoraxdrän in i lungorna och sånt där. Det är ju alltid plastkänsla. Det är ju...
Jo, men jag menar, på liksom svårare, liksom större ingrepp så måste det vara jätteskillnad.
Eller, det är bara så att för allmänhet, alltså, det är fortfarande så att dockor är dockor. Det är en stor skillnad mellan det och de riktiga kropparna, eller hur? Ja. Sen så är det en annan bra grej, det tycker jag, det har inte jag tänkt på, men att hur viktigt kan det vara liksom termin 2-3 läkarlinjen att man får tillgång till de här liken och får i detalj gå igenom varenda musculus, plusculus hit och dit. Det måste man kunna läsa liksom i teori och på videoanimering och allt.
Jag tycker inte att vi behöver ställa de här två grejerna mot varandra. Men om det nu är så att det finns en brist på kroppar och det ska ställas mot varandra, så kan jag också hålla med om att det kanske är mer relevant för kirurgen under utbildning. Men det går inte att jämföra att läsa anatomi teoretiskt med att faktiskt ha sett kroppar. Alltså det, jag vill ändå, nu kanske det finns så bra simulerings- och dataprogram, animerade saker som gör att det inte behövs.
Ja.
Men jag måste säga att för mig tillförde det jättemycket, för då fanns det inte animerade program. Och att bara gå från lärobok till... verklighet, det hade varit att bypassa ett viktigt liksom, förståelsemoment för
mig.
Men
jag måste utgå från att det finns en brist på silent teachers.
Det tror jag att det gör.
Kroppar lik, eller hur?
Ja.
Och någonstans kan jag tycka att det, men jag tycker ändå det är lite märkligt att vi ska på läkarlinjen kunna allt det där i detalj, allihopa, oavsett om vi ska bli psykiatriker eller kirurg i slutändan. Och att man skulle kunna liksom diversifiera lite, så man, det här är basen man lär sig, och sen om man då ska gå mot kirurgi, då får man tillgång till de här kropparna och måste lära sig det mer i detalj. Min åsikt.
Men, och sen kan man ju fråga sig hur, om man ställer det jämfört med att operera på gris, Det gör ju kirurgen, man övar på grisar.
Just det. Mm.
Och det är ju såklart inte samma sak. Alla har ju sett en gris och alla har sett en människa. Mm. Alltså det är ju inte samma sak.
Nej.
Nej, men liksom bara anatomiskt skiljer
sig. Men grisen lever ju.
Jo, men och jag menar, jag har lagt drän på gris, ja, till exempel och så. Och det är ju trängre mellan rebe. Alltså det är massor med sådana anatomiska detaljer som skiljer sig.
Även intuberingen på gris och sånt, eller nej?
Det har jag aldrig gjort.
Ja, det var en fråga.
Det har jag aldrig gjort.
Nej.
Trynet eller då? Nasal intubering?
Alltså de ligger ju sövda. Så att jag har faktiskt inte tänkt på om de har en oral tub eller om de är alltså trackade. Gud, bra fråga, det har jag inte tänkt på.
Jag var med på några sådana där grejer i DMC, eller vad det heter, nere i källaren där hos dig på Södersjukhuset där de just har traumakirurgi, forskning och sånt där. Ja. Ja, övningar. Jag kommer inte ihåg heller om de hade en slang i.
Nej, jag minns inte heller, för jag har också varit där.
Men
okej, för din grundfråga var silent teacher.
Ja, men min grundfråga var...
Vad finns det för argument mot detta? Men, det finns alltså personer som vill donera sina kroppar i det här ändamålet. Ja. Det finns kirurger som tycker att det fyller en funktion och en viktig grej i att säkra patientsäkerheten. Mm. Vad kan man liksom ha för invändningar?
Nej, men man kan väl, som jag frågar sig, gör det skillnad för kirurgen? Är det...
Kirurgen verkar ju tycka det, så då får man väl tro det.
Ja, då får man ju tro det i och för sig då.
Jag kan inte riktigt släppa det här med att ni sa att man kan väl läsa teoretiskt och så. Jag har ett annat exempel på hur jag ändå liksom upplever att det är en stor skillnad att se och ta på saker in real life jämfört med att läsa in det teoretiskt. Mm. När var ni på obduktion senast?
När jag var läkarstudent, tror jag.
Många år sedan.
Mm. För nu har vi infört på min klinik att de hör av sig från obduktion när de obducerar de fallen vi själva har skickat dit och remitterat, så att säga.
Mm.
Så jag var faktiskt på en obduktion nu i fredags. Och det var enormt lärorikt. En patient som jag har jobbat med och som vi har funderat och tänkt olika diagnoser och som sedermera dog. Och det går liksom inte att beskriva skillnaden på att se mjälten jämfört med att läsa röntgenutlåtandet kring mjälten.
Mm.
Och jag kan inte säga exakt vad det var jag lärde mig. Jag bara menar att det är liksom en förståelsenivå faktiskt.
Nej, men det köper jag rakt av. Alltså, det är ju samma som att titta på röntgenbilder jämfört med att läsa ett röntgenutlåtande.
Mm.
Eller att få se liksom.
Ja, och jag bara kände också att det här handlar lite om, nu kanske jag använder det här begreppet i en konstig situation, men det handlar lite om det här med holistiskt synsätt, att liksom se hela människan. Det blir något djup i sin profession och i att vara doktor när man följer hela förloppet. Och jag menar, jag kan ju inte följa en människa från födseln till döden, det fattar jag också. Men jag kommer in i något akut tillstånd. Jag vårdar så länge det går. Patienten dör. Jag liksom också följer upp själva döden. Och
jag vet inte. Så. Det blir lite extra fint där.
Det går rakt emot New Public Managements försök att fragmentisera vårt arbete och att vi blir konsulter på Märit, sätt en infart här, sen kan du gå upp, skit i om patienten är blå i ansiktet eller inte, sätt en infart och sen kommer du och det är bara en antibiotikafråga och så vidare. Förstår ni vad jag menar? Det är väldigt tråkigt att vara en sån doktor. Jag känner att man tyvärr tappar lite av sin yrkesstolthet och sin yrkesglädje. Och det här är verkligen inte fragmentisering, utan det är tvärtom, det är kontinuitet. Nu kan man göra mycket, mycket mer i sjukvården än att bara låta oss gå på obduktioner för att skapa en kontinuitet. Så det här är ju bara en liten del av det,
Det var en bra grej. Alltså, har ni bett patologen att de ska ringa, eller hur är det
införskapet? Ja, det är ju någon, jag tror att det är han som är medicinskt ansvarig hos oss som har tagit det här initiativet. Det är ju liksom briljant.
Ja, verkligen.
Ja.
Men jag håller verkligen med.
Och det var jätteintressant liksom professionell diskussion mellan patologerna och mig, jag som kunde alla provsvar och hur det hade sett ut liksom dagarna innan.
Tror du att ni kommer skicka fler avlidna till obduktion efter det här införandet?
Det vet jag inte.
Kommer påverka liksom hur ni tänker där?
Det vet jag inte. Jag tycker att beslutet huruvida det ska vara obduktion eller inte är ju Jag brukar tänka så här, kan jag skriva ett dödsorsaksintyg på den här patienten? Känner jag att jag inte kan göra det, att jag inte kan liksom redogöra för första, andra, tredje och fjärde orsaken till dödsfallet, då skriver jag en obduktionsremiss. Men känner jag att det är liksom supertydligt, att jag vet precis att den här patienten hade en spridd cancer som ledde till en lunginflammation, som ledde till en blodförgiftning, som ledde till hjärtstopp, ja, då finns ju ingen anledning för obduktion.
Nej.
Det låter utmärkt. Det ligger lite i samma andas barn som det här med röntgenronder som man hade mycket mer förut. Jag vet inte om ni går på röntgenronder, Anders.
Jo, det är vi.
Det är ju liksom borttaget från vår klinik. Oförståeligt. Och just som du sa, Märit, att det är en sak att sitta och skicka journalanteckningar till varandra eller remisser och sånt där. Men en helt annan sak när man verkligen sitter... Så mycket mer effektivt när man sitter och pratar läkarna liksom, emellan.
Det är det som är så stimulerande. När man sätter sig och har en vårdkonferens kring patient, olika specialiteter.
Den finns inte dokumenterad, så den kanske inte gills, eller vadå?
Ja, men typ. Ja. Den ingår inte i produktionen.
Nej. Några avslutande välsignande ord?
Nej, men det är kul att vara tillbaka. Ja. Hoppas lyssnarna också tycker det.
Verkligen. We're back och vi kommer tillbaka om cirkus 2 veckor. Ha det bra.
Hej, hej.
Vi hörs, hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.